Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är onsdag den 3 november när vi spelar in det här. Det är snålblåst ute, riktigt novemberväder. Någonstans det inte har varit snålblåst däremot, det är på börsen. Utan efter den lilla oron vi hade där i september så blev det ju en otroligt bra oktoberbörs med en uppgång på omkring 5%. Har den alltid lika siffervetande Niklas just berättat för mig?
Ja, det stämmer alldeles gott. Det här har varit ett delikat börsår. Det var ett delikat fjolår också efter coronakraschen. Jag noterar också, det här är ju ingen reklam på något sätt, men vi köpte ju en hel del aktier under den här kraschen. Vi köpte lite Avanza också. Ett sånt köp råkade bli på bottennivåer. Ett av flera på vägen ner så att säga, och idag så är det upp över 400% sen dess. Så att jag bara reflekterade här innan jag gick in i poddstudion också, vilka, och det var inte det enda köpt utan många bolag, men vilka enorma uppgångar vi har haft sen dess. Så vi brukar ju säga det här, att trycker man ner en badboll i poolen och släpper den här, och den då är full av luft också naturligtvis, då brukar den studsa upp till ytan, och det är ganska snabbt. Och förra årets återhämtning var ju snabbare än vi har sett historiskt. Det brukar vara mycket, mycket längre. Det brukar vara flera år av återhämtning, men så var det inte den här gången. Men det är en nyttig påminnelse. Inte temat för det här avsnittet, men en nyttig påminnelse.
Mm, det är en nyttig påminnelse. Och så kommer det små fartgupp då och då. Jag satt ju just här och beklagade mig om två fartgupp. Jag var med om både igår och idag. Nämligen Sinch och Vestas, som väl har sjunkit tvåsiffrigt båda två på sina rapporter.
Ja, för där någonstans får man ju också säga att, jag menar, vi har ju gått in i rapportperioden i oktober. Jag menar, kom ihåg här att fjolåret slutade bra. Vi hade 8 positiva månader i år innan september satte stopp för det där. Det var första negativa månader på året. Men november, december i fjol var ju också positiva, så att vi hade 10 positiva månader i rad. Och sen så fick vi lite surt i september. Börsen var ner över 6%. Många bolag var ner ganska rejält. Hälften av bolagen på Stockholmsbörsen var ner mer än 20%. Så att en nedgång inför rapportsäsongen, lägre värderingar, lägre förväntningar, och sen någonstans så har faktiskt rapportsäsongen kommit in bättre än väntat, för man var lite orolig, och där liksom ackompanjerat lägre förväntningar, lägre värderingar med att det var lite bättre än vad man hade trott, inte lika mörkt, har ju gjort att vi har fått en rejäl uppstuds. OMXS30 bottnade 6 oktober och OMXSGI, Stockholmsbörsens breda index inklusive återinvesterade utdelning, bottnade 12 oktober. Sen dess är vi upp 8%, så vi sa månaden 5%, men sen botten 8%.
Ja, jag förstår inte hur du lyckas behålla alla siffror i huvudet, men jag är tacksam för det. Men jag tyckte du var inne på något lite positivt, eller något tänkvärt där. Det var det där när du sa att oktoberbörsen gick ner 6%, eller septemberbörsen, förlåt mig. Men många bolag var ner mer än så. Och det är ju någonting som man måste komma ihåg. För ofta när man slänger sig med börsen upp si och så mycket eller ner si och så mycket, så är det bara något, ett marknadsvärt. Vägt snitt, det säger ju egentligen ingenting om vad just de bolagen man själv har i portföljen är upp eller ner. Det är ju ofta ska jag säga, lite kraftigare svängningar.
Ja, man kan ju säga, jag köper inte börsen, fast det är ju en sanning med modifikation. För det gör du ju ifall du investerar i indexfonder. Men det här blir ju lite värde...
Eller investor.
Men det blir ju lite värdeviktningens paradox någonstans ändå. För ofta de som investerar i enskilda aktier och som kanske avviker kraftigt från indexsammansättningen, ja men där investerar man ju enskilda bolag, inte i index. Och det är värt att komma ihåg det. Och som ni hör här, om 10 år så kommer även Julia vara med i podden här, vilket är väldigt trevligt. Men jag tänker någonstans, när man säger här att indexet här var inte ner jättemycket, vi klarade oss på målsnöret från en korrektion. Vi hade en intradagskorrektion på OMXS PI, hela Stockholmsbörsen, exklusive återinvesterad utdelning, intradag. Men annars så klarade vi oss på samtliga index, de stora, på målsnöret faktiskt. Men någonstans banksektorn bland annat höll ju emot väldigt väl. Jag har sagt det här förut och det kan ju vara lite tjatigt, men kunskap är, eller repetition snarare, är kunskapens moder. Och det är ju att storbankerna har hållit emot rejält. Det har varit dead money i 5 år fram till i höstas, och då räknar till och med inklusive återinvesterad utdelning. En av de 4 hade levererat marginell positiv avkastning. De här har ju fått rejält med fart under galoscherna, och de håller tillbaka, eller de håller emot ganska väl, och många av dem har ju också hängt på låset, det låset som nu Finansinspektionen låste upp i slutet på september när man tog bort rekommendationen här om att inte dela ut speciellt mycket pengar utan vara väldigt försiktig och återhållsam som en effekt och ett resultat av pandemin då helt enkelt. Nu har man ju tagit bort den rekommendationen, så att nu väntar ju ett rejält utdelningsregn efter extra stämmer och det man ska klubba igenom de här utdelningarna. Så det väntar ju hösten. Vilken, det har ju varit en monsunperiod. Jag brukar säga på våren att det regnar pengar när det är utdelningsperiod. I år, Johan, har det varit en monsunperiod. Och det har följt då, så att säga, den här Sahara, eller hur man då uttalar det, perioden i fjol. Det var ju en ökenvandring. Det torkade ju upp totalt i fjol. Unikt på alla sätt och vis. Och nu kom monsunperioden. Mm. Flodvågor av utdelningar in på portföljerna. 6,7 miljarder har vi faktiskt fått in på kundernas depåer i år. Jag tror att det var någonstans 258 kronor per sekund dygnet runt ända fram till nu då, som våra kunder har inkasserat. Kan du tänka hur många kaching-ljud det har varit i Sverige?
Jag satt just och tänkte på dem, och sen satt jag också och tänkte, är det du och Alexander Boman som har suttit och räknat fram det där per sekund?
Nej, vi kan vara lite skyldiga till det, ja.
Jag kan tänka mig. Ni, lika barn leka bäst. Ja, så att det har varit hög fart med utdelningarna. Något annat som det har varit hög fart med för mig, som ju faktiskt sitter lite vid sidlinjen just nu, alltså inte vid sidlinjen, jag är ju fortfarande investerad och allt det där, men i och med att jag är mammaledig så blir det ju inte att jag är riktigt med lika mycket i vad som händer och vad som sker så där på marknaden. Men inte heller jag har ju undgått de noteringar som har varit. Det har ju varit en rad IPO:er här, och varav den största är väl Volvo, eller by far. Vad har du att säga om det, Niklas? Hur har stämningen varit här, och har det varit stort intresse för de här IPO:erna?
Det har ju varit ett enormt intresse. Vi ska komma ihåg att Avanza är ju en stor aktör i Sverige. Vi har någonstans 2 miljoner människor, en bit därutöver, som äger enskilda aktier. 1 miljon av dem, det vill säga varannan person i Sverige som äger aktier, har ju hela eller delar av sitt innehav hos oss, vilket är väldigt roligt. Och då kan man ju ana också att det borde ju leda till ett stort intresse för ett sånt bolag som Volvo Cars, som är ett urstarkt varumärke. Och någonstans så har det också varit så. Den här noteringen har ju renderat intresse långt utanför den normala sfären av människor som tycker att börsen är rolig och att man tycker att det är kul att investera på börsen och köpa aktier och följa med och sådär. Det är ju ett intresse som både är lärorikt och allmänbildande, men även långsiktigt lönsamt. Men här har det funnits ett jättestort allmänintresse för den här noteringen, och många har ju en koppling till Volvo Cars. Det är en av Sveriges största privata arbetsgivare, eller så kör man Volvo, eller så bara...
Det är en nationalklenod, även fast det nu framförallt är kinesiskt. Men
det är en nationalklenod, det är en del av den svenska folksjälen. Jag vet inte om jag har sagt det här i podden, men det är ju alltid lite roligt också med historia. Jag menar, man tog ju fram 10 testmodeller, har jag då förstått, 1926. Den första bilen rullade av bandet i Torslanda, Göteborg, 1927. Det här tänkte man, här finns nog en framtid i det här. Så att man avknoppade och särnoterade Volvo faktiskt från SKF, kullagertillverkaren på börsen, 1935. Och sen har det ju gått ganska bra. Och ända fram till 99, det året börsen steg 71%. Alla pratade om IT-aktierna, var IT-boomen. Där sålde man det till Ford Motors i USA, och sen så sålde man det vidare till Geely 2010. Och nu ska de ju göra en elektrifieringsresa. Och jag tror någonstans att väldigt många tittar på Tesla och ser på hur värdesätter, liksom hur värderar börsen ett bolag som ligger i teknologisk framkant och redan har gjort omställningen mot elbilar. Och där ser vi att Tesla gick faktiskt över och förbi 1 000 miljarder dollar nyligen i börsvärde, det vill säga 8 500 miljarder svenska kronor. Det gör också att det här är det är USA:s femte största bolag. Microsoft är numera störst, för de har seglat om Apple. Apple har haft det lite tufft med halvledare. Så att det är först Microsoft, sen Apple. Och på femte plats hittar vi då Tesla numera. Och Elon Musk, visionär, världens rikaste person också. Det har varit en framgångssaga, och som förmodligen kommer väldigt många till del. Det är inte bara det att han blir väldigt rik som person, utan han både med SpaceX och med Tesla, och det här är ingen kärleksförklaring på något sätt, men det är en intressant individ. Och nu som sagt jättestort bolag. Jag tror att väldigt många biltillverkare kollar på det här. Hur ska vi värderas? De gamla traditionella legacy-tillverkarna värderas väldigt lågt och Tesla värderas väldigt högt, och sen så någonstans däremellan så är det väl kanske de tillverkarna som har gått från det gamla, doppat foten i det nya och som kanske ser ut att vara liksom, ser ut att vara någonting fint på vägen. De får en högre värdering. Volvo har ju sagt att man ska elektrifiera hela bolaget till 2030, hälften av volymen av försäljningen till mitten på det här årtiondet. Det återstår att se. Det här är en lång utsvängning på en kort fråga. Det jag vill säga, det är väl att vi hade över 100 000 personer som tecknade sig i den här noteringen. Vi hade, det faller alltid bort lite människor som inte har pengar på kontot och det, när det ska dras och sådär. Men 105 000 fick tilldelning. Göteborgarna var hetast på gröten, och idag har vi 114 000. Så att vi har ju också sett en ökning av antalet ägare i Volvo Cars. Det är numera våran fjärde mest ägda aktie på plattformen, och snittinvesteringen är en bit över 12 000 kronor.
Ja, det är ju helt galet. Jaha. Att den på bara några dagar har blivit fjärde mest ägda.
Ja, ja visst är det så.
Det, ja,
och det är faktiskt också dubbelt så mycket, för Tesla ligger på 50 000 där någonstans. Mm. Så det är mer än dubbelt så mycket som Tesla.
Mm. Vi är ändå lite hemma kära. Men det är ju inte det enda som har hänt under den här månaden, utan det har ju även handlats andra aktier och det har handlats andra fonder. Och det är ju någonting som du skickar ut föredömliga pressmeddelanden på en gång per månad, varav senast för ett antal dagar sedan bara. Och vad har vi då att säga om spararnas intresse och vad det är man köper och säljer? Jag tycker mig se att det ändå har varit bra fart under galoscherna och fler affärer gjorda i år än fjol, och att man nettoköper både aktier och fonder.
Ja, men det gör man. Det har varit lite svagare sentiment i september, och det tror jag också berodde på det här att börsen hade stigit under väldigt lång tid, och det låg nära till hands att kanske ta hem lite vinst helt enkelt. Men den här snålblåsten blev kortvarig. Som jag sa tidigare så avvärjde vi den här korrektionen på målsnöret samtidigt som oktober steg 5%, 8% från botten, och därmed så blev det faktiskt den bästa oktobermånaden sedan 2015. Och ibland så pratar man ju om oktober som skräcktober, där det är mycket sättningar, korrektioner och björnmarknader som har inletts eller avslutats under månaden, inte minst finanskrisen eller oktoberkraschen 1987 när jag var liten och sprang runt i blöjor. Det är många, många surare klimat på börsen som spelar ut sig under hösten. Och vi brukar säga att aktier är en vintersport, men man måste ta sig igenom hösten först helt enkelt. Och tittar vi på de aktierna som favoriserades mest, så var det Investor. Vi ska komma ihåg att det här är den mest ägda aktien på vår plattform, så att den blir en av de liksom mest nettoköpta aktierna i det här fallet, och mest nettoköpt. Det är inte så konstigt, man har i portföljen, man ser kanske att det har gått ner lite grann och då ligger det närmare till hands att fylla på. Vi har ju haft en medial debatt sedan i somras egentligen om investmentbolagens premievärderingar, som har lagt en liten våt filt, och vi har haft utflöden ur fonder som har investerat i investmentbolag där Investor är en stor del, har lagt en våt filt så att säga. Men här har man valt att plocka på den här igen, och Investor handlas ju med rabatt. H&M. Spännande. H&M toppade 3 mars 2015. Det var också då vi fick negativ ränta. Det var 368,50. Vi är inte där i dagsläget. Vi är ganska långt därifrån. Det har ju alltid varit en kritik mot att man liksom inte riktigt har ställt om mot e-handel tillräckligt snabbt, för att man har sett de här förändrade konsumtionsbeteendena, hur vi konsumenter agerar, men inte riktigt ställt om, ja, men som marknaden kanske tycker då, tillräckligt fort. Och någonstans, H&M är ju ett stort hangarfartyg. Det är ju inte en liten jolle, så det antar att det tar en tid att göra en sån här omställning. Och dessutom har man ju fortsatt att nettoöppna butiker också. Det här har ju marknaden varit kritisk mot. Men nu så har man ju faktiskt stängt en hel del butiker. Den på Hamngatan, med efter 40 år av lång och trogen tjänst. Och sen har vi även den här flaggskeppsbutiken i Paris som ligger på den här gatan som heter vadå?
Champs-Élysées.
Ja, exakt. Den, tillbaka till Stockholm så hade den här butiken, flaggskeppsbutiken på Hamngatan, legat där i 40 år. I Champs-Élysées, nu vet inte jag om jag uttalar rätt. Jag försökte kopiera det du precis sa ut innan det försvann.
Jag vet inte om jag sa rätt heller, men vi ser.
Innan det försvann från korttidsminnet. Den hade legat där i 11 år och man hade kämpat rätt hårt för att få till den butiken, som jag har förstått. Nu lägger man ner den också. Och jag tror ju då inte att det här är... Att man lägger ner de här butikerna på egna meriter, för jag tror att man hade kunnat behålla de här butikerna även om de hade varit förlustbringande, bara för att ha dem i de lägena som en del av en marknadsföringspost. Utan jag tror att det här är ett starkt signalvärde om att man tar omställningen på allvar, och dessutom så tar man också upp utdelningen för första gången sedan 2019, så att allt det här tillsammans, plus att analytiker sentimentet känns som att det har svängt lite grann åt det mera positiva. Där valde man att trycka på köpknappen, men även kinesiska Alibaba. Och jag håller faktiskt just nu på att lyssna på boken som heter Alibaba för att få en förståelse kring hela det här fenomenet och framväxten. Problemet med mig, det är ju att jag försöker ju att anteckna allt intressant i den här boken. Så att, och jag lyssnar på den som ljudbok. Den är 9 timmar. Jag har på liksom, det har tagit mig några timmar att ta mig genom 30 minuter.
Poängen med en ljudbok är ju att man ska kunna göra liksom, du ska kunna gå en promenad eller sitta på bussen eller stå och diska samtidigt som du. Men nej.
Nej, men det är så mycket intressant information om så här, Kina och strukturer och att en fjärdedel av skatteintäkterna för regimen kommer från markförsäljningar och hur man bara tyckte att fysiska butiker var ett nödvändigt ont och kedjorna egentligen var mer intresserade av värdetillväxten på marken än kunderna i butiken, som man tyckte var ett aber att ens ha dem där, till att det flyttade upp mot, liksom, mot e-handel, till hur Alibaba svepte upp det här, till att mat är en bedrövlig upplevelse i Kina, menade Jack Ma, var på mat online i Kina. Den här boken skrevs 2018. Redan där hade det tagit 40% av marknaden och den siffran var 10% i USA. Så jag har skrivit ner flera A4 på de här 30 minuterna med information som jag tycker att det här är så jädrans intressant för att förstå caset Alibaba, vart man kommer ifrån, vart man befinner sig och vad framtiden för med sig. Och kom detta ihåg att det här var 2018, så det är också innan pandemin och den transformationen, den omställningen som då har skett. Men oerhört mycket intressant information i den här boken för att liksom bara förstå liksom, vad är Alibaba? Och någonstans så vet vi ju också att det finns ett väst och det finns ett Kina. Och vi kommer inte blanda ihop de bolagen. Alibaba drog sig ur molnverksamheten i USA. De flesta techbolagen är stora dit och i USA. De finns inte i Kina och typ vice versa. Vi såg också stöket med TikTok och Trump. Han gick rätt hårt åt dem. Sen så hände det inte så mycket mer med det där. Men jag menar, försök komma åt stora amerikanska techbolag i Kina. De finns ju inte där, men däremot så finns ju motsvarigheterna. Så att jag kan verkligen rekommendera, läs den här boken. Har du en ljudbokstjänst, lyssna på den. Föredrar du böcker istället? Den kostade en hundring, såg jag. Så det var inte jättemycket heller, men oerhört intressant hur den här före detta engelska läraren Jack Ma har skapat det här enorma vidundret utan en negativ klang då. Fascinerande. Men här så såg man ju då att Alibaba har tagit fram ett chip för deras datacenter i Kina som sägs vara det mest högteknologiska chipet i landet. Och dessutom har man sett också Jack Ma förlusta sig i Europa.
Jag tyckte det var så rolig beskrivning som du skrev i pressmeddelandet. Man har sett honom förlusta sig i Europa. Alltså det, jag vet inte om jag vågar. Vad innebär förlusta sig i Europa?
Nej, men när jag skrev det där så tänkte jag nog snarast på bara gå ut och ta en bit mat, dricka en öl i goda vänners lag.
Tänkte eller om han var liksom i Moulin Rouge.
Nej. Och visst, när jag skrev det här pressmeddelandet så tänkte jag att ja, det kan ju tolkas konstigt, men jag tänkte lite YOLO.
YOLO, kör på det. Jag tyckte det var väldigt roligt formulerat. Men jag liksom, ja. Jag bara, har han setts på en bolagspresentation i London eller har han setts i Soho, partydistrikten? Vi går vidare.
På säljlistan, Evolution, Kindred, Veoneer. Veoneer är inte så konstigt, de är uppvaktade med bud, likaså Sobi. Men Evolution, det har ju varit en tillväxtstjärna, kom in i finrummet i början på året, 4 januari, OMXS30. har stigit 64% när jag skickar ut det här pressmeddelandet, men har tappat en del mark sen toppnoteringen då i våras. Och det finns, som jag skrev här också, en paradox förknippad med att tillhöra vinnarskaran. Det är för att du blir eller tenderar att bli en kassako för att finansiera andra investeringar, så att man tar hem en del vinst när den här stiger och stiger och stiger i portföljen, säljer av och investerar i annat, så att säga. Och under lång tid så har vi sett att det har varit just vinsthämtal när det handlat om det, för att antalet aktieägare har inte minskat. Nu ser vi faktiskt att aktieägarna har minskat på marginalen, och det här är ett trendbrott. Dock kan vi också säga att bolaget har attraherat 40% fler ägare hos oss sedan årsskiftet. Så det är fortfarande så att tittar man bara innevarande 2021 så har de attraherat väldigt många sparare.
40% fler ägare och 68% högre kurs än årsskiftet. Så det är ju inte fy skam heller.
Nej, det är inte fy skam det heller. Det är det verkligen inte.
Ja. Nu såg jag att vdn hade köpt aktier här efter rapporten för 25 miljoner. Får vi se om det får att även privatpersoner kommer tillbaka.
Ja, och nu får man ju någonstans också sätta saker och ting i relation. Jag menar 25 miljoner för att försöka ta på den siffran. Ja, det är enormt
men
mycket
han,
pengar.
Ja. För, men sett till hans innehav så inte
är det enormt lite pengar.
Ja, kanske bara en liten försök till signal eller någonting.
Nej, men för de sålde ju av en del här för en tid sedan. Det var ju liksom miljardförsäljningen.
Var det även vdn?
Mm.
Okej. Okay. Då var det ju verkligen en...
De knaprade av några miljarder på innehavet, och det var, Johanna,
en
liten del av innehavet ska dessutom sägas. Samma dag så gjordes det en stor affär, så det var Industrivärden som sålde någonting för 2 miljarder. Och det är så här, okej. Okay. Industrivärden säljer en gigantisk post för 2 miljarder, men det var mindre pengar än vad de här liksom ledande befattningshavarna liksom, de knaprade av en liten del av sitt innehav.
Nya och gamla ekonomin, va? Det är nya makthavare. Det är inte riktigt på samma sätt som det var tidigare, med de här stora sfärerna som hade all makt.
Nej, exakt.
Om vi går över till fondspararna då, så är det ju även där betydligt fler affärer än samma månad i fjol. Nu är ju inte fonder direkt något man sitter och tradar i, utan det blir ju per automatik fler affärer om man tänker att kundbasen, antalet fondsparare hos Avanza har växt väldigt mycket, och man tänker att man månadssparar ungefär lika eller konstant nu som förra året. Då kommer det ju per definition bli fler affärer. Men vi hittar ju en gammal trotjänare på mest köpta listan. Den brukar ju parkera sig där, kanske i Sverigefonder ibland. Men det är ju globalfonder som är mest köpta, följt av energifonder, blandfonder, Rysslandsfonder och företagsobligationsfonder.
Ja, och där någonstans det som är intressant här, som är ett litet trendbrott, här blev rubriken på det här pressmeddelandet: fondspararna lämnar landet. Vi har ett starkt home bias, vi gillar att hålla oss inom Sveriges finansiella gränser, det känns lite mysigt på något sätt. Men vi vet att världen är stor, dit och dessutom börsnoterad, så att vi letar oss ut på någon form av finansiell charterresa då och då för att få liksom få följa med på det värdeskapande som sker utanför landets gränser helt enkelt. Och här så ser vi att Sverigefonder fick maka på sig efter 8 månader på tronen. 8 månader av pressmeddelanden när kunder agerade på samma sätt som skulle skrivas på annorlunda sätt för att skapa intresse. Tack för att ni gör någonting annat nu. Nu favoriserar ni globalfonder.
Det är väl, jag sa gammal trotjänare, men jag tycker att det kanske är ganska rimligt att globalfonder är mest köpta, eller Sverigefonder. Jag tycker däremot att det är lite orimligt att Sverigefonder inte tar sig in på topp 5-listan över mest köpta. För det är lite så här, tillhör, vad ska man säga, om du brukar prata om tallriksmodellen, då är det ju liksom salladen som alltid ska vara där.
Jag trodde du skulle säga kolhydraterna. Ja, salladen är jätteviktig.
Jag tänkte säga kolhydraterna, men så kom jag på att det finns så många som inte äter potatis och pasta och hittan och dittan. Men däremot den där rårivna moroten, den måste man äta. Och det är liksom globalfonder och Sverigefonder.
Ja, nej, men det är intressant när vi befinner oss precis. När vi befinner oss i köket, jag håller med. Det är liksom, om man pratar om den finansiella tallriksmodellen, skulle jag kunna säga att det här är liksom torr pasta eller vetemjöl. Liksom. Det är basvaror hemma helt enkelt. enkelt. Medan den här exotiska Kazakstansfonden eller Vietnamfonden möjligtvis är cayennepeppan. Du använder mer vetemjöl än, eller makaroner än vad du använder cayennepeppar helt enkelt. Det är en krydda i portföljen. Och det ser vi ju också nu med Rysslands fonder där. Att där hade vi ju dels ett avsnitt kring Ryssland här nyligen. Jag tyckte att det avsnittet var jätteintressant ur ett allmänbildningsperspektiv. Men det är ju en typisk cayennepeppar, medan Sverigefonder är
pastan.
Ja, det är verkligen pastan. Globalfonder är vetemjölet. Det använder man inte lika ofta, men man kanske borde baka lite mer surdegsbröd hemma. Så jag tänker, med globalfonderna är ju en jätteviktig grundplatta som du alltid brukar påminna om. I och med Sverige är så 1% av ett globalt index. Men vi har ett starkt home bias.
Ja, och det har ju tjänat oss väl.
Ja.
Man tänker på hur många högkvalitativa bolag det finns i Sverige. Bästa börsen av de utvecklade länderna och så vidare. Om man ser historiskt.
Exakt. Och vi har i samhället en viss shrinkflation. Man höjer priser på makaronerna lite grann och sen sänker man förpackningen från 1 kilo till 750 gram. Men i Sverige, pratar vi liksom från makaroner till makaronens kusin OMXS30, så har det varit fart under galoscherna i år.
Ja, mycket tack vare bankerna som vi pratade om här i början.
Och här så ser vi ju också att teknikfonder fortsätter att få liksom finansiera den här rotationen som vi har sett under lång tid. Globalfonderna attraherade var tredje fondkrona. Men teknikfonder, och det här skulle vara intressant att se om det är så att liksom, volymerna minskar, att så här, även om de är fortsatt mest sålda, minskar säljtrycket lite grann. De här har ju favoriserats jättemycket. Gröna energifonder och teknikfonder var ju fjolårets vinnarfonder. Och det var ju de som attraherade jättemånga sparare. Och det är väl kanske det också, en paradox även här. Anledningen till varför de ofta abonnerar nu på mest sålda listan är för att de attraherade så många sparare i fjol. Det här någonstans, vi kommer att komma till en jämvikt där det vänder. Och jag tror liksom att teknikbolag, teknikfonder har framtiden för sig. Men ibland så springer ju börsen lite för snabbt. Det var som när vi pratade om gröna energifonder också. Fördubblades i fjol. Trenden är enormt stark och har förmodligen bara intensifierats efter Glasgow-mötet här som håller på nu då på hållbarhetstemat. Men ibland så springer ju, inte sällan, springer ju bolag, aktier, börsen snabbare. Och då måste man komma ner till jorden, till verkligheten. Men sen är det ju på åt igen så att säga.
Mm. Det ska bli intressant att se vad det är som kommer ur mer konkret från det här Glasgow-mötet. Vi har ju ett beslut nu att var 100 länder som enades om att stoppa avskogningen av jorden, vilket ju är superviktigt, för skogen har ju en enorm stor funktion där i att binda koldioxid och så vidare. Men det krävs ju väldigt mycket mer, så det ska bli spännande att se, och ur ett börsperspektiv se vad det kan få för konsekvenser för just gröna energibolag och så vidare, om det kan få ett förnyat uppsving här. Vi har ju också den här energikrisen, som man ju ändå får kalla det, som pågår med skenande energikostnader. Se vad det får för konsekvenser för bolagen. Jag ser ju här i din lista att om man tittar på fonder så har ju spararna köpt energifonder men lämnat gröna energifonder, de här som vi såg ett så starkt inflöde i under fjolåret. Det var lite förvånande för mig, tycker jag, att de här gröna energifonderna stod på säljlistan i oktober.
Ja, och precis som du är in på här, energikrisen, och den har slagit till med full kraft. Det är återstarten av världen efter The Great Lockdown, skrev jag. Och det är många bidragande faktorer här. Det är väldigt många bidragande faktorer som har fått oss till det här läget.
Ja, det är det. Någonting som vissa väljer att framhålla, eller det är ju de här utsläppsrätterna som vi har poddat om tillsammans med Jakob Dalunde. Så ni kan gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om ni inte har lyssnat på det. Men att det helt enkelt blir så dyrt för energibolagen, och då läggs det på kostnaden på energipriserna och så vidare. Men samtidigt så måste vi ju det måste ju vara dyrt att släppa ut fossila eller att använda fossila bränslen, så att ja.
Och det här kopplar ju an till energikrisen också, för jag menar, när alla bolag mer eller mindre ska tillbaka igen och öka produktionsutnyttjandet i fabrikerna, då blir det jobbigt, för då stiger ju också efterfrågan på energi helt enkelt. Och det här utsläppsrätterna och de stigande energipriserna har ju gjort att man faktiskt drar ner produktionen igen, så att det skapar ju lite hicka i den globala återhämtningen. Men jag noterade faktiskt att Apple, de kom ju med en rapport som var sämre än förväntat. Det är väldigt ovanligt för att vara dem. Där de sa också att halvledarbristen kostade dem 6 miljarder dollar i uteblivna intäkter och att det kan förvärras till nästa kvartal. Men när man gick in och tittade på konfkålet, vad Tim Cook, vd, sa, så menade han där på att den här utmaningen de har sett i senaste kvartalet var tudelad. Dels berodde det på den globala halvledarbristen som vi har hört så mycket om. Sen berodde det också på covid-relaterade produktionsstörningar. Och den finner jag väldigt intressant. För covid-relaterade produktionsstörningar, det är det jag tänker på när man har lokala utbrott, man stänger ner produktioner, man kanske har lockdown i vissa delar av världen som är viktiga i den här försörjningskedjan, i den här länken, och som sagt, man är inte starkare än den svagaste länken. Traton var ju ute och vinstvarnade och sa att det är jättejobbigt när det kommer till halvledare i Malaysia. Och sen så fick vi lära oss att Malaysia var en viktig hubb för de här halvledarna. Och det är det här jag tycker är intressant, för han sa att det här har dock förbättrats väsentligt. Halvledarbristen är en utmaning och kommer att vara en utmaning under nästa år och kanske in i 2023 om man lyssnar till bedömare. Men covid-relaterade produktionsstörningar, vilket jag tolkar då som att man inte kan producera för fulla muggar, man kan inte liksom ha en 100% kapacitetsutnyttjande, utan man ligger någonstans på tomgång och producerar kanske för att det är en lockdown i ett land som är en viktig producent av någon pryl i den här värdekedjan för att tillverka den här produkten. Det säger man har blivit mycket bättre. Och det tror jag kan vara lite av en ledande indikator.
Mm. Jag hoppas att du har rätt på den fronten. Ja, teknikfonder sålde man alltså. Det var ju det vi var inne på här. Japanfonder, Asienfonder, grön energi och biotechfonder. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga där. Men det är väl mycket kenpeppar.
Ja, nej, vi spårade nog ut lite grann. Men jo, en grej bara som jag vill säga. Det är ju det här när teknikfonderna har varit på mest sålda listan här under en lång tid. I och med att de var förra årets liksom darling. Men det är ganska intressant att globalfonder ligger på topplistan. Därför i globalfonder så får man ju ofta 50-60% USA.
Och i USA så får man 50% teknik, exakt, eller mer.
Exakt. Ja, men amerikanska Nasdaq är ju säkert mer, men även S&P 500, för där har man ju liksom...
De stora bolagen är ju teknik.
Ja, exakt. Och jag menar, de fem största bolagen är ju så här techbolag, och de utgör ju, vadå, en 25-30% av S&P 500. Och dessutom så finns det olika sektorer, information technology en, sen har vi telecommunication services och consumer discretionary. I de tre hittar vi techbolag också, så att man gjorde en liten omflyttning här för några år sedan. Om vi adderar dem allihopa och tittar på techbolagen, då är vi någonstans på 40% tech i S&P 500. Det är skyhög nivå. Så att även, det här är en paradox, Johanna, om man nu kan använda ordet i den kontexten. Nåväl, teknikfonder är mest sålt, men i och med att man köper globalfonder så får man rätt mycket teknik.
Mm.
Kul, va?
Du får dig din stora gott och blandat påse som globalfonden ju faktiskt är.
Exakt. Exakt. Mm.
Ja, det var det, och nu är vi som sagt inne i november. Får vi se vad börsen har att erbjuda den här månaden. Lite fler utdelningar från bankernas sida. Vi har vissa frågetecken kring dels energikrisen som vi har varit inne på. Vi har även lite, det finns ju fortfarande den här oron för att inflationen ska stiga och därmed också höjda räntor, vilket vi vet att börsen har kunnat skaka till på historiskt. Men annars ser det ju ganska optimistiskt ut.
Ja, jag vill också bara påminna där om att jag menar olja. Oljepriset har stigit mycket. Olja är ju en råvara som hjälper till att transportera alla prylar, alla produkter som vi köper. Och där har vi alla de här utmaningarna med både halvledarbrist, komponentbrist, fraktrater och allt vad det kan tänkas vara. Dels att det ska komma till amerikanska hamnar eller svenska hamnar för den delen. Jag var i Malmö här på privata affärer-event, och så när vi åkte hem dem i tåget så såg jag Södertälje hamn. Jag vet inte hur full den brukar vara, men det såg väldigt dumt ut i alla fall. Men här är det så här en intressant kuriosa bara, att det är oljan som ser till att vi får produkterna till affärerna så att vi kan handla dem. Men när det kommer till energi och elektricitet, alltså det som hjälper oss att kunna tända lampan där hemma eller starta datorn, titta på Netflix eller vad det kan tänkas vara, det är kol och naturgas. Och kol försöker vi gå bort från, och då är naturgas ett väldigt bra substitut. Och där sitter ju Ryssland på väldigt mycket naturgas. Och naturgasen, där har ju de byggt Nord Stream 2, men den har inte fått slutföras. Putin, han var ju, tog ju tillfället i akt att marknadsföra det lite grann. Så här, hörni, ska vi inte slutföra Nord Stream 2? Ser ni inte att ni har lite brist? Ja. Sådär. Och det här tycker jag är intressant. Så medskicket här är du nyfiken och vetgirig kring hur det hänger ihop och varför naturgas kan substituera vårt gott utbyte till kol och hur kol egentligen kan generera alstra elektricitet som går igenom kraftnätena och ser till att du kan starta datorn eller lampan där hemma. Gå in på YouTube och skriv där liksom, hur genererar man elektricitet från kol. Jag har kollat på såna här videos och det är jätteintressant tycker jag. Det är alltid kul när man känner att humankapitalet växer lite grann, gärna mer än börsen.
Mm, det är superkul. Och på det temat så har vi en annan liten nyhet här, och det är väl att jag känner att just nu är jag inne i någon liten sådär bebisdimma och känner att mitt humankapital inte växer tillräckligt mycket för att jag ska med gott samvete kunna förmedla lite kloka, förhoppningsvis kloka tankar i podden. Och därmed så känner jag att jag måste ta en paus från podden för att istället till 100% hänga med Julia Dora. Och ja, så att jag kommer ta en paus ifrån den här podden och lämnar mig väldigt, väldigt varm hand över hela ansvaret till Niklas här under en period.
Ja, och där kan jag tänka mig att nu sätter ju folk kaffet i vrångstrupen. Sen kan man dricka te också i och för sig. Men så är det ju. Och så här tänker jag mig, för du vill ju vara mammaledig, vilket är naturligt. Vi hör Julia knacka på här och säga, mamma, var är du? Sluta podda! Sluta prata med den där pratkvarnen. Och, men du tänker ju att du är tillbaka någonstans i maj nästa år, va?
Ja.
Och vill komma tillbaka till podden?
Ja.
Det här är ett korsför.
Ja.
So far, 2 av 2 rätt. och det blir jag ju väldigt glad för jag tycker att det här är fantastiskt roligt att podda här varje vecka tillsammans med dig, Johanna. Jag kommer ihåg första avsnittet vi gjorde. Och vi sa, nu river vi av ett avsnitt och sen så kommer det aldrig någonsin gå ut, och då kan ni tänka, kan ni inte bara släppa det där? Jag vet inte vart det är. Och sen så har det varit en fantastisk resa. Det finns olika kapitel i livet. Nu är det babydimman. Mm. Sen när du kommer tillbaka, då kör vi full fart framåt igen. Det innebär att du som lyssnar på det här och jag, vi sitter i samma båt. Vi kommer alltså någonstans behöva ta oss igenom 30 avsnitt. Och det blir inte bra att bara lyssna på mig. Det blir inte bra. Så att jag har en gameplan. Många intervjuer. Alltså vi har gjort så många intervjuer i den här podden. Det jag tycker att mitt humankapital har växt enormt mycket. Och ditt också, Johanna. Inte lika mycket som mitt kanske. Men ändå. Och det tänker jag. Mycket intervjuer och lära oss saker och ting. Så gå jättegärna in i Avanza-poddens Facebookgrupp. Och skriv där hur du tycker att vi är bäst ta tillvara på de här 30 avsnitten, här countdown tills maj när Johanna kommer tillbaka. Och det jag menar med att mitt humankapital stiger mer än ditt var ju inte drygt på något sätt, utan från lägre nivå. Det är de här baseffekterna som vi pratar om när vi pratar om inflationen.
Nej, men passa på att skriv. Ge gärna konkreta förslag på intressanta gäster som har något klokt och humankapitalstärkande att komma med.
Ja, men exakt. Jag har en hel del idéer och det är många som knackar på för att komma och gästa podden också. Så att jag tänker mig att vi tar oss igenom den här perioden. Men som sagt, vi blir jätteglada om ni kommenterar i Avanza-poddens Facebook-grupp vad ni vill lyssna på för någonting. Och sen ser vi till att mappa upp de här 30 avsnitten.
Det gör vi. Så på ett lite längre återhörande än vanligt får jag säga.
Johanna, ta hand om dig in i babydimman. Stort tack för att du lyssnade på det här.
Hej då!
Hej då!